Jag har som överskrift Guds suveräna makt. Vi människor tycker ibland att Gud ska gripa in tidigare än han gör mot ondskan. Men Gud låter allt ha sin gång till den bestämda tiden. Vi måste invänta Guds tid. Profeten Habakkuk hade tidigare klagat inför Gud om ondskan och orättvisorna omkring sig. Han valde sedan att gå upp på sin vaktpost och invänta Guds svar. Jag nämner det eftersom det var en bildsyn som jag fick i bön en dag. En mur med ett vakttorn och tankarna gick till Habakkuk. I Habakkuk 2:1 läser vi: Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig, vilket svar jag ska få på min klagan. Och Gud svarade Habakkuk att domen kommer på den bestämda tiden. Och det fanns också löften om en slutlig och fullkomlig seger för Guds folk och Guds rike. Synen han fick beskrev både den tiden och ändens tid, när alla hedna folk och alla folkslag samlas under en ogudaktig ledare som utger sig för att vara god. Han skaffar sig orätt vinst och det är framförallt en beskrivning på den sista antikrist. Habakkuk kämpade på sin tid med vetskapen om att den världsmakt som fick vara ett domsredskap mot det avfallna gudsfolket var ondare än de som blev dömda i Juda. Här gällde det Babylonien. Men Gud vet ju hur han ska ta itu med sådana människor med. Och vi läser från vers 13 i Habakkuk 1. Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt, hur kan du då se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han? Namnet Habakkuk betyder omfamning eller brottare eller den som omfamnar, den som klamrar sig fast. Vi brottas på samma sätt med svåra frågor ibland. Och vi får precis som profeten klamra oss fast vid Jesus, vid Gud. För han är allsmäktig och god. Och Habakkuk 1 och 2 läser vi: Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska och hur kan du själv se på sådant elände? För där vår våld är inför mig, split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd. Men senare i kapitel 2 så kan vi läsa hur Habakkuk summerar: Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom hela jorden. Och i kapitel 3 och vers 11: Sol och måne står stilla i sin boning vid skenet av dina pilar som far fram, vid glansen av ditt blixtrande spjut. I förbittring går du fram över jorden, i vrede trampar du ner hedna folken. Du drar ut för att frälsa ditt folk. Det här var vad Gud hade uppenbarat för Habakkuk i framtiden. Och vi kan jämföra det med budskapet med Jesu ord i Matteus 24:27. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Det var ju det som Habakkuk fick se in i framtiden. Och vers 29: Strax efter de dagarnas nöd, eller efter vedermödan, skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Och det beskriver att Jesus kommer på skyn på himlens moln, precis så som han for upp till himlen, som änglarna sa till lärjungarna då. Gud vet när syndens mått är fullt och när domen ska falla. Då är straffet rättmätigt och rättvist och gudomligt. Herren ger tid till omvändelse. Och vi vet att israeliterna fick vara i Egypten 430 år tills amoréerna hade fyllt sina synders mått, står det. Fiendefolken hade ju intagit landet som Gud hade utlovat till sitt folk. Gud lät dem bo där tills tiden var inne för straff och dom. Egentligen var det 7 gudsfientliga folk, men amoréerna brukar stå som representant för dem allihop eftersom de var störst, det största folket. Ibland förstår vi å andra sidan inte Guds domar förrän ondskan avslöjar sig. På Hesekiels tid låter Herren ondskan bli uppenbar för folket. Den skulle till och med bli en tröst, för den bekräftade att Guds dom var rättfärdig och rättvis. Och vi läser i Hesekiel 14 och 22. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och de ska föras bort. Det ska komma hit till er, och när ni får se hur det lever och handlar, ska ni finna tröst för den olycka som jag har låtit komma över Jerusalem, ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Det ska vara er till tröst när ni ser hur det lever och handlar. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. När Guds folk släpper in världens ande blir de mer och mer lika världen, både i tänkesätt och gärningar. Istället för att förtrösta på Gud och leva i andens förnyelse av sinnet, som Romarbrevet 12 talar om. Och Israel sökte man på den här tiden allians med hedna folken. Det var Egypten och Assyrien först och främst. Och så släppte man snart in deras avgudadyrkan. Det gjorde man istället för att söka Herren sin Gud och Guds hjälp. Och detsamma sker idag när kristenheten söker enhet med påvekyrkan och dess gemenskap med andra religioner för att bli många och starka, som man säger. Gud kallar det för hor. Det som sker när Guds folk kompromissar är att skärpa och urskiljning försvinner. Och förkunnarna blir som strån som vajar för vinden. De vågar inte predika emot synd och orättfärdighet eller predika korsets väg och sann efterföljelse. För man vill inte stöta sig med världens människor. Och den sanna gudsbilden byts ut till en falsk gudsbild som accepterar allt och alla som de är. Så blir budskapet kraftlös när inte Guds ande är med. Vi läser från Hesekiel 16 och vers 35. Hör därför Herrens ord, du sköka. Det här gäller alltså kompromiss och avfall från sann gudstro och blandning med andra religioner, trosuppfattningar. Så säger Herren, Herren, eftersom du har varit så frikostig med din lidelighet och blottat din nakenhet när du bedrev hor med din älskare, och på grund av alla dina vidriga avgudar åt vilka du gav dina barns blod, ska jag samla alla dina älskare som du har glatt, alla som du har älskat och alla som du har hatat. Alla dessa ska jag samla mot dig från alla håll och klä av dig naken inför dem, så att de får se hela din nakenhet. Vad menar Gud med att klä av naken? Jo, det betyder att Gud avslöjar all synd och orättfärdighet. Här kommer totala avslöjanden mot korrupta ledare, oheliga allianser, mutor, lögner, hyckleri, girighet och så vidare och så vidare. På den här tiden offrade man bokstavligen sina spädbarn, som det stod här, du gav dina barns blod till dessa vidriga avgudar. Man offrade sina spädbarn bokstavligt till avguden Moloch, som var samma som Baal, för att få personlig framgång. Och det kan mycket väl jämföras i vår tid med det vi kunde läsa nyligen. Aborter var den största dödsorsaken i världen år 2020. Den stora majoriteten försvarar så kallad rättighet att beröva människor deras liv och framtid, trots att väldigt många görs av enbart själviska motiv. Jesus förlåter även den synden, om man ångrar och bekänner. Men vi kan inte försvara det som är avskyvärt inför Gud. För ytterst tillhör barnen Gud. Hesekiel 16, vers 20. Du tog dina söner och döttrar som du hade fött åt mig och offrade dem till mat åt bilderna. Var det inte nog att du bedrev hor? Du slaktade mina barn och offrade dem åt dessa bilder. Trots att folket i Juda i Sydriket hade sett Nordrikets Israels fall när det intogs av Assyrien, hade de inte bara fortsatt på samma sätt, de hade gjort ännu värre synder. Guds dom hade två syften. Det första att leda till omvändelse och det andra är att stoppa ondskan. Och då går vi till Daniels bok. Juda intogs av Babylonien, precis som Guds profeter hade varnat för. Daniels bok börjar med domsord över kungen i Juda. Det som gjorde att kung Jojakim i Juda utlämnades och prisgavs till den babyloniska kungen Nebukadnessar hade flera orsaker. Han hade med total avsaknad av gudsfruktan förföljt Guds profeter och särskilt Jeremia. Han hade rivit sönder och bränt upp Guds ord, Jeremias skriftrulle, står om i Jeremia 36. Det viktigaste där det är ju att notera att det kunde inte hindra att Guds ord och Guds vilja gick i fullbordan. Och vi kan jämföra med dagens Kina eller andra länder där många biblar har bränts upp och förstörts. Men väckelsen fortsätter ändå. Det hindrar inte Guds verk. Jojakim byggde också ett lyxigt palats åt sig själv med hjälp av slavarbetare. Utnyttjan av människor, står det i Jeremia 22. Han hade utgjutit oskyldigt blod och utövat förtryck och våld, står det i det samma kapitel. Synd och olydnad mot Gud var alltså hela orsaken till att judarna fördes bort som fångar till Babylonien. Och fångenskapen drabbade även de rättfärdiga, men Gud var med dem på sitt alldeles speciella sätt. För Gud är trofast. Nebukadnessars hovmarskalk Aspenas i Babylonien fick order att hämta unga män i Juda, kan vi läsa om i Daniels bok, som var atletiskt byggda, hade lätt för att lära och var av förnäm släkt. De fördes bland de övriga judiska fångarna till Babylon. Och några av dem var Daniel och hans tre vänner. Hanania, som betyder Herren är nådefull. Misael betyder vem är som Herren, vem är som Javé. Asarja betyder den som hör Herren, Herren har hjälpt. Och Daniel som betyder Guds dom eller Gud är min domare. Och Gud utrustade de här männen med sina nådgåvor. Kan vi läsa i Daniel 1 och 17. Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. De fick andra namn i Babylon efter babyloniska gudar, Sadrak, Mesak och Abednego, och Daniel fick heta Beltesassar. Och så gjorde man på den här tiden för att utplåna deras judiska identitet och gudstro. Men vi kan konstatera att det påverkade inte alls dessa Guds tjänare. I kapitel 2 läser vi om Nebukadnessars dröm. Och det här var ingen trevlig situation för Daniel och hans vänner. Men med facit i hand kan vi jubla inför Herren och hans underbara makt och suveränitet. Kaldéer, som nämns i texten, är ett annat namn för babylonier. Det var från början ett område i södra Babylon. Och det som framförallt kännetecknar kaldéer är att de var astrologer. Här fanns också spåmän, teckentydare, besvärjare och trollkarlar. Detsamma som vi kallar okkultism, spiritism och är demoniskt mörker. Detta var en världens vise och det bästa man kunde få fram i Babylon. Och de lovade att ge uttydningen om de fick veta Nebukadnessars dröm. Vi läser i Daniel 2 från vers 3. Kungen sa till dem, jag har haft en dröm och är orolig och vill veta vad jag har drömt. Då sa kaldéerna till kungen på arameiska: må konungen leva för evigt, berätta drömmen för dina tjänare så ska vi tyda den. Det Nebukadnessar gör nu är inte bara att kräva uttydningen av drömmen som han hade haft. Vers 5. Kungen svarade kaldéerna: detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen och tyder den, ska ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. Och det här tillvägagångssättet, att det var ju att utplåna minnet av dem som straff. Och att rasera hus, det kanske vi känner igen från Israel än idag, att man gör mot terrorister som mördar oskyldiga. Men om ni låter mig veta drömmen och hur den ska tydas, ska ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Meddela mig därför drömmen och uttyd den för mig. Så sa Nebukadnessar. Kaldéerna försökte naturligtvis övertala kungen att berätta drömmen, vilket gjorde att kungen blev väldigt irriterad och anklagade dem för att, jag citerar, försöka vinna tid eftersom ni ser att detta är mitt orubbliga beslut. Och vi går till vers 9. Om ni inte säger mig drömmen kan domen över er bara bli en. Ni har kommit överens om att ljuga och bedra i hopp om att tiderna ska förändras. Säg mig nu vad jag har drömt, så vet jag att ni också kan tyda drömmen för mig. Kaldéerna svarade kungen: det finns ingen människa på jorden som kan meddela kungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än varit, har begärt något sådant av någon spåman eller besvärjare eller kaldé. Det som kungen begär är allt för svårt och det finns ingen som kan meddela konungen det. Ingen utom gudarna. Men de bor inte bland de dödliga. Ja, naturligtvis hade de rätt, helt rätt i att det här var omöjligt för människor. Detta gjorde kungen så vred och förbittrad att han befallde att man skulle förgöra alla de vise i Babel. När påbudet om detta hade utfärdats och man skulle döda alla de visa männen, sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Vi lyfter blicken här och ser i ett högre perspektiv. Himlens Gud vakar över allt som sker. Och det var han som hade gett drömmen till Nebukadnessar. Gud visste hur kungen skulle reagera. Han visste att alla dessa mörkrets tjänare skulle stå svarslösa och totalt hjälplösa. Dödsdomen hängde över deras huvud och var nu beslutad. Och Gud visste naturligtvis också att dödsdomen skulle drabba Daniel och hans vänner. För inget kan överraska eller förvåna Herren. När Daniel fick höra om dödsdomen från översten Arjok som skulle utföra kungens befallning, visste Daniel att situationen var helt omöjlig. Det fanns ingen utväg. Han sökte inte efter mänskliga lösningar. Här hjälpte inga demonstrationer eller proklamationer, inga upprop eller kompromisser. Nej, här fanns det bara en som kunde hjälpa. Och Daniel förstod att Gud måste ha en plan med alltihop. Vad gjorde han då, Daniel? Ja, först och främst, han bad kungen om lite tid för att få be till Israels Gud över den här drömmen. Det andra han gjorde, han bad sina tre vänner om förbön. Ödmjuk bön om Guds förbarmande. Och det tredje, så gick han själv in i åkallad om bön för att få veta drömmen och uttydningen. Och bönesvaret kom på natten. Och Daniel prisade Gud: för vad är världens mäktigaste man, herr Nebukadnessar, emot Gud? Ett stoftkorn, ingenting. Och i vers 20 så läser vi Daniels ord: lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt tillhör honom. Och orden här, ordet i hebreiska här för makt, det betyder: du har ensam makt att uppenbara dina hemligheter. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det visa deras vishet och det förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset. Och det där är ju som det står i Hebreerbrevet 4:13, att inget skapat är dolt för honom. Allt är uppenbart för Gud. Och han avslöjar mörkret med sitt ljus. Vers 23. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Till vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss. Och den här drömmen var väldigt speciell och profetisk, för den beskrev världshistorien. Daniel kunde nu ha valt att bara rädda sig själv och sina vänner och struntat i alla andra. Men han gjorde inte det. Han ville rädda alla från dödsdomen. Och det gav ju också kaldéerna en chans att omvända sig till Israels Gud. Men nu blev Daniel då förd till kung Nebukadnessar. Vi läser i Daniel 2 och från vers 27. Daniel svarade kungen: den hemlighet som kungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Och orden här, asharit, det betyder i de sista eller yttersta dagarna. Så det gäller alltså inte bara då, den tiden, utan det gäller oss idag. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd, säger Daniel. Och uttydningen ger Daniel senare i samma kapitel, så jag bara nämner en del av uttydningen här också. Från vers 31 läser vi: du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld. Och det här förklarar Daniel att det här gällde Nebukadnessar och Babylon. Bröstet och armarna av silver. Det här är nästa rike som var det medopersiska riket eller medienpersiska riket. Buken och höfterna av koppar. Här har vi det grekiska riket. Benen var av järn, det är romarriket. Och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Och här tar jag den tolkning från pastor Irving Baxter som vi brukar föra fram på temadagar om ändens tid. Ett återuppstått romarrike. Eller återuppstått rike i Europa, the Holy Roman Empire. Betyder att religion och politik samarbetar för att få herravälde. Och som blir globalt genom FN. Vers 34. Medan du såg på den revs en sten loss. Och ordet sten är ebben på hebreiska. Men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans. Järnet, leran, koppan, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en trösklog om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Alltså helt utplånat. Alla dessa riken helt utplånade. Men av stenen, ebben, som hade träffat statyn, blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Det beskrevs som en tröskloge här. Och jag vill gå till tempelberget i Jerusalem som hette Moria från början. Det var platsen där Abraham skulle offra Isak. Offra sin son som en förebild på hur Gud offrade sin son. Men vi vet ju hur det slutade med att Abraham inte behövde offra sin Isak utan ett annat offer som gick in istället. Senare kallas berget Sions berg. Och här låg Jebusén Ornans tröskplats. När David fick en uppenbarelse. Senare byggde Salomo templet på den här platsen. Och allsammans är förebilder på Golgata och Jesu försoningsdöd. Här skiljs agnar från vete, det ogudaktiga från det frälsta genom Jesu blod. Stenen, som jag sa, ebben på hebreiska, som krossar allt, det är samma ord som byggnadsstenen, det är det det betyder också, som de religiösa ledarna förkastade, nämligen Jesus Messias. Och så här säger Jesus i Matteus 21 från vers 42. Jesus sa till dem: har ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Ja, den stenen som förkastades av människor som värdelös och kastades bort, det var Guds son som ger frälsning, och på den grunden har Gud byggt sin församling. Vers 43. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och det handlar ju om att evangeliet sändes till hedningarna. Därför att Israel som folk förkastade den här hörnstenen, Guds son, Messias. Vers 44. Den som faller på den stenen skall krossas. Och den som stenen faller på skall smula sönder. Här kan man uppfatta på lite olika sätt. Den som faller på den stenen ska krossas. Det kan uppfattas som att Jesus blir en stötesten för syndens människa som inte vill omvända sig, vilket är sant. Och det stämmer bra med den gammaltestamentliga profetian som vi snart ska läsa, som det här är hämtat ifrån i Jesaja. Men det kan istället också tolkas att den som faller på eller faller ner för Jesus blir förkrossad. Och roten här, hebreiska son, betyder att förenas, att bli lik, bli helad och fullständig. Och det är ju det slutliga målet som Jesus gör i den som tror. Nästa del av versen, och den som stenen faller på ska smula sönder, det drabbar dem som förkastar evangeliet när Jesus kommer åter, precis som i Nebukadnessars dröm. Och Sion, som vi läste här, hörnstenen i Sion. Sion är en benämning på Guds folk. Och Sions berg, det är ju där Guds närvaro är, där Gud bor. Det himmelska Jerusalem som vi tillhör, som vi läser om i Hebreerbrevet 12. Vi har vårt medborgarskap i Guds rike, i himlen. Och att stå på Sions berg, som beskrivs där, det är detsamma som att stå på klippan eller att bygga sitt hus på hälleberget, på Jesus och hans ord, och inte på sand som är mänsklig vishet och det jordiska. Och det talar Jesus om i Matteus 7. Det Jesus citerar här, som jag sa, det var profetian i Jesaja. Och den höll ju på då att uppfyllas. Jesaja 8 och vers 13. Håll Herren Sebot helig. Låt honom vara er fruktan och det ni bävar för. Läser vi där. Ja, om vi fruktar Herren så behöver vi inte frukta något annat. Tänk vad underbart om vi kan leva så i den verkligheten. Att bara frukta Herren. Det får vara en bön i våra hjärtan. Och så skriver också Petrus i sitt första brev: Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Han ska vara en helgedom, profeterar Jesaja. Ja, Jesus är hörnstenen i Guds tempel av levande stenar, levande gjorda stenar. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem, ja det står inte alla, men det står många bland dem, Israel alltså, skall snubbla, falla och krossas, närjas och tas till fånga. Och det här fick man se resultatet av när Guds beskydd viker, och det blir tydligt år 70. När Jerusalem intogs och templet raserades av romarna. Nästa vers: bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Det är ju evangeliet och Guds ord i troendes hjärtan. Jag vill vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Och här uttrycker Jesaja Yachal, som betyder jag vill vänta med tillförsikt. Jag vill vänta uthålligt på att Herren kommer, att Herren hjälper. Jerusalem är i centrum, det vet vi. När den här sista tröskningen och slutstriden kommer, som brukar gå under namnet Harmageddon. Gogs arméer lockas ner till Israel för att dömas. Hesekiel 39 och vers 2. Jag ska föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst upp i norr. Landet längst upp i norr, det är jag övertygad om är Ryssland. Ryssland som beskrivs i Uppenbarelseboken 13 och 2 med fötter som en björn. Och fötterna, det är de som tar initiativet och går, så att säga. Ryssland och många arméer som är med kan vi läsa om i Hesekiel 38. Och låta det komma till Israels berg, säger Herren där. Här står berg i plural. Där ska jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. Ja, det kan vara missilramp och missiler eller liknande vapen. Andra, det finns mycket vapen som det här, som kan beskriva det här. På Israels berg ska du falla med alla dina härar och med det folk som följer dig, profeterade Hesekiel. Det här sista riket, globala riket, som Nebukadnessar såg i sin dröm, det uttyder Daniel här i kapitel 2 och från vers 42. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål. Men att de inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Det här med giftermål, det uppfylldes bokstavligt på den tiden de här världsrikerna som uppstod. Men det kan också stå, som jag ser det, för förbund på olika sätt. Det är ju ett förbund man ingår. Och järn och lera, om vi tar bilden av politik och religion, så kan det inte hålla samman. Det politiska järnet, som troligen står för militärmakt, kommer att förgöra det religiösa systemet, leran. Leran som kommer ur jorden. Jag brukar ta bilden här från, eller orden från Jakob 3 och 15 om jordisk, oandlig och demonisk vishet som detta religiösa system är byggt av. Och när vi läser om Guds altare i Gamla testamentet så fick järn inte komma vid Guds altare. Och inga järnredskap användes när man högg ut stenar till templet, kan vi läsa i Första Konungabok 6. Lera användes för att bygga Babels torn. Men Guds rike är inte av denna världen, varken av järn eller lera, så att säga. Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Så den här profetian talar för att det finns fyra världsmakter eller riken samtidigt på ett speciellt sätt när Messias kommer. Och i serien Ändens tid har vi fört fram den här tolkningen att det kan vara kvartetten. Detta är alltså samtidigt som den globala agendan pågår. Så här får man lite hålla isär de olika begreppen och olika bilderna. Det ena utesluter inte det andra. Nebukadnessar tillbad sitt lands gudar, men efter Daniels besked och uttydning och beskrivning av drömmen så ärar han himlens gud över andra gudar. Ändå kan man läsa att han byggde, ja, senare en stor staty av guld och krävde tillbedjan. Han ville alltså själv ha tillbedjan, för guldet i drömmen han fick var ju hans eget rike och han själv. Alla som inte tillbad statyn skulle kastas i den brinnande ugnen Men än en gång fick han se att Israels Gud har all makt. Men det var först när Gud bröt ner Nebukadnessars högmod som han verkligen ärade Gud. Detsamma kan vi konstatera kommer inte att ske med den sista världsledaren Antikrist eller den falske profeten. De är förhärdade i ondska och får ett annat slut. Daniel fick senare en syn med samma betydelse som Nebukadnessars dröm, men då som fyra vilddjur. Och det sista globala riket vilddjuret beskrivs i Daniel 7 och från vers 7. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Här kan vi ju dra parallellen till Nebukadnessars staty med de 10 tårna av järn och lera. Men medan jag såg på hornet fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn, som stötte bort 3 av de förra hornen. Här har vi Antikrist beskriven. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Och jag vill säga att det här är ju inte Guds rike. Det står så tydligt och klart. Men ändå påstår en del kristna helt felaktigt att Guds rike ska utbredas och ta herravälde över hela jorden innan Jesus kommer. Men tvärtom säger Bibeln att Antikrists rike utbreds globalt. Och Antikrists ande leder alltid fokus till människor, människans förmåga, strukturer, planer, pengar, rikedom och allt sånt där. Men den helige ande leder alltid fokus till Jesus, till ett liv i helgelse och Guds fruktan och efterföljelse. Vi läser i Daniel 7 och vers 11. Sedan fortsatte jag att se för det skrytsamma ords skull som hornet talade. Men när jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Och det här kan vi läsa om samma beskrivning i Uppenbarelseboken 19 och 20. När vilddjuret och den falske profeten kastas i eldsjön. De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. Och här syftar det här ju så tydligt på ändens tid och visar att alla de här rikerna raseras samtidigt när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet. Och vi går till vers 24. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik det förra och som ska slå ner 3 kungar. Jag tänkte här på den profetiska drömmen, Marguerites profetiska dröm, med ett antal män som stod alldeles redo för order. Och jag kan inte låta bli att tänka och ställa frågan, är det de 10 som står redo och väntar på order? Vi vet inte hur nära uppfyllelsen är, men vi vet att 10 ledare kommer att inta sina positioner före Antikrist träder fram och allt det här uppfylls. Så att det är ett mycket viktigt tecken. Så vi går till Uppenbarelseboken 19 och 17 där Johannes såg detsamma i sin uppenbarelse som i Daniels bok. Och jag såg en ängel stå i solen och han ropade med hög röst till alla fåglar som flyger högst uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid. De här verserna beskriver det vi kallar Harmageddon, den sista liksom slutstriden i världshistorien. Och detta kan ju då är ju i motsats till lammets bröllopsmåltid som väntar Guds folk. Vers 18. Så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Och fåglar i det profetiska ordet, och särskilt brukar vara rovfåglar, det står, de kan stå för onda makter som dras till köttet, alltså syndanaturen, syndens människa. Det som Jesus också beskriver i Matteus 24 och 28. Och vers 19, och jag såg vilddjuret och jordens kungar, vilddjuret är ju där antikrist och antikristrike. Och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Här såg Johannes hur hela världen samlas, den antikristna världen och gudsfientliga världen samlas för att strida mot Jesus och alla Guds änglar. För Jesus kommer med sina änglar, det säger han själv i Matteus 24 och vers 31. Och det finns många andra bibelversar som jag inte nu citerar. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret. Och genom dessa tecken vilselett den som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. Vilddjurets märke vet vi är märket 666 som det står om i Uppenbarelseboken 13 som vi varnas för att inte ta, inte tillbe någon annan, något annat utan vi följer Jesus Guds lam. Och vilddjuret och den falske profeten, här ingår ju som det står alla lögnens tecken och under. Därför att de ger inte Jesus äran, för inte till honom, utan leder till mörker och leder vilse. Hur fantastiska de än verkar vara så är det lögnens tecken och under det handlar om. Därför ska vi vara väldigt uppmärksamma på och pröva allt om det är äkta. Utifrån Guds ord, med hjälp av Guds helige ande, att vi urskiljer vad som är äkta och vad som är falskt. Det underbara i dessa profetiska drömmar och syner, det är ju att Guds rike består när alla andra riken och makter faller. Guds suveräna makt blir uppenbar för alla. Varför tillåter Gud att ondskan får regera för en tid? Kan vi fråga oss. Jag tror att vi kan komma fram till flera slutsatser. Jag vill lämna några tankar. Det gör att vi värdesätter Guds frälsning, Jesus Kristus, ännu mer i den här världen. Och det gör att vi längtar efter att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike, Guds rike. Vi inser hur hemsk synden är. Och vi blir ödmjuka när vi ser vad vi är frälsta ifrån. Och det lär oss också att hata det Gud hatar och älska det Gud älskar. Det ger oss motiv att vittna för andra och att be för människors frälsning. Och så är det ju också så att syndens mått ska fyllas för att Gud ska döma. Och han är en alltigenom rättvis domare. Vi går till Filipperbrevet 2 och 9. Paulus skriver, därför har också Gud upphöjt honom. Därför alltså Jesus ödmjukade sig och gav sitt liv som lösen för alla människor. Därför har också Gud upphöjt honom för över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. För den som förkastar Jesu frälsning och evangeliet blir den bekännelsen av tvång. Men för den som tar emot Jesu frälsning görs bekännelsen med, jag vågar säga, himmelsk glädje och evig tacksamhet. Tills den dagen kommer handla Gud med oss mitt i och genom allt som sker här och nu. Han utrustar och ger sin helige ande till alla som lyder honom och följer korsets väg. Precis som med Daniel och hans vänner. Petrus, han visste att Jesus är klippan och att han är den levande stenen som ger oss liv. Så att vi kan uppbyggas tillsammans som levande stenar. Vi har inte liv i oss själva, bara i honom. Det är bara han som gör oss till levande stenar i Kristus. Och Jesus är stenen som ska krossa och utplåna antikrist rike och breda ut Guds underbara rike. Jesus är både hörnstenen och slutstenen, begynnaren och fullkomnaren i Guds andliga tempelbygge, Sion. Och vi avslutar med att läsa från Petrus första brev 2, vers 4. Kom till honom. Och det här står i pågående form, det är inte bara en gång, utan fortsätta komma nära, sök dig nära honom, den levande stenen, Jesus, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva, som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Det är alltså Guds verk. Det är inte vi som presterar och kämpar. Nej, låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den skall aldrig komma på skam. Amen.